turn.
Yeah, that's it. Oh, yo, yo.
Oh,
that was a good call.
Håll upp händerna, Hucka.
Oh, my God.
Hucka, nu får slå den där uppekanten av Alexander Gustafsson.
Där är det, ja! Och där är det! Här är det!
Välkomna till MMA-podden. Här har ni Galaxens bästa. Det finns inget annat.
Nej.
Än det bästa i Galaxen. Här har vi Paul Levaje och
Sab Sabba.
Vi är redo att diskutera lite MMA. Det kommer ju en gala nu i helgen efter att vi fick vila denna lördag. Så har vi i alla fall tungvikter att se fram emot nu på lördag. Men innan vi rullar igång. Vi har vid flera tillfällen sagt att det är på väg att hända väldigt mycket nytt med MMA-podden, och den tiden är otroligt mycket närmare än ni tror, och kanske till och med än vad vi trodde. Så nu blir det väldigt viktigt för er att dels lägg en prenumeration på den här podden där ni lyssnar. Jag rekommenderar Spotify, iTunes alternativt Acast. Och sen en sak till, det är jätteviktigt nu att ni börjar följa oss på våra sociala medier, för att det kan nämligen bli ännu extremare förändringar, så ni vill inte missa ett poddavsnitt. Det är ungefär så mycket som vi kan säga just nu, så följ mig @paulilvaje alternativt @MMA-podden på Instagram eller
SabSabaRealOne på Twitter.
På Twitter, precis. Har ni inte någon av dem här, men ni sitter på Facebook, adda mig på Facebook, Paul Levaje. Det är helt okej. Okay. Allting som kommer att hända med MMA-podden framöver kommer att finnas på de här medierna.
Yes.
Ni kan även gå in på vår Patreon. Även om ni inte är Patreons, så kan man alltid kolla in MMA-podden Patreon. För där kan vi också lägga upp information för alla. Det kommer inte vara låst för Patreon. Så när det blir en viss förändring, eventuella förändringar. För vi har så många järn i elden just nu. Och det kommer som sagt att hända väldigt, väldigt mycket med podden. Och vi kommer även direkt efter det här avsnittet att spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt.
Bra, där kom den!
Exakt, som endast ni på Patreon får lyssna på. Och då måste man ha pledgat för minst 5 euro eller om det är 5 dollar för att kunna lyssna på avsnittet. Och det kommer vi spela in direkt efter det här. Men nu hoppar vi på det goda som ni alla vill höra. Vad har vi ätit denna helg? Skämt åsido, här har vi det. Vi har tungviktarna på lördag. Alistair Overeem med hela 47 vinster, 18 förluster tar sig an Alexander Volkov som har 32 vinster och 8 stycken förluster. De står för huvudkortet på UFC Fight Night nummer 184 i ordningen. Alistair säger ju att det är the final run. Han vill ha titeln. Han har till och med sagt att om han vinner titeln så kommer han att gå i pension direkt. Tror du på det? Eller tror du att han ändå kommer vilja försvara en gång? För jag bara tillägga att han är 40 år och fyller 41 den 17 maj.
Alltså, Overeem slås alltid. Så jag skulle inte förvåna mig om han går en match till för att försvara bältet. Frågan är om han inte lyckas försvara bältet. Om han fortfarande ska göra en last run. Ja. Men det enda egentligen som saknas på den mannens troféhylla är ju ett UFC-bälte.
Ja.
Och jag tror att han är, ser vi, inställd på att han vill ha den här fina hyllan hemma med alla bälten han har från K1 och så vidare liksom, och Strikeforce och jag vet inte vad mer han har. Så jag tror att han vill ha sitt UFC-bälte där som är liksom crème de la crème högst upp, och sen kan han ta det lugnt i Amsterdam och må bra där, som han, där han bor liksom. Men Overeem är en lurig figur där. Han har ju varit aktiv i 20 år ungefär, om inte mer.
Alltså det är en sån lång karriär, och då får vi inte heller glömma hans thai-boxningskarriär som har funnits där. Och jag är inne på Sherdog just nu, att bara scrolla längst bak till hans första matcher, det tar tid. Men jag vill nog tro att han bör ha varit aktiv MMA-fighter i, nu ska vi se. Ja.
Oj, jag gissar på 20 år.
Alltså, så länge. Uff. Det blir 22 år den 24 oktober.
98, nej, vad blir det?
99.
99 gjorde han så.
Yeah. Det är 2001 nu. Så han är väldigt nära 22 år. Det är inte illa för en kille som inte ens fyllt 40.
Nej, jag tänker att vi har några av er lyssnare där som inte ens är 22. Så länge har Overeem fightats. Så länge ni har levt, om inte längre till och med.
I mean, det är galet också om man ser det bara ur det perspektivet att han har hela 48 stycken vinster. Jag vet inte ens hur mycket thai-boxningsmatcher han har gått. Det är ju en uppsjö av fightas. Jag för mig att han både fightades K1 och MMA samtidigt, va?
Yes, Pride och K1.
Mm.
Men vad säger vi? Han är ju en legend. Och ja, hur man än vänder och vrider så kommer han gå till historien som en av världens största fighters liksom, och greatest ever. Inte att han är, men bland den här, hur säger vi, bland the Hall of Famers, så har han självklart en plats liksom. Men det blir intressant här att se mot Volkov. Volkov tyckte jag såg bra ut senast. Overeem, alltså Overeem är ju så ojämn.
Jag kan dra lite stat på honom då. Vi har ju då, jag känner att jag backar till Stipe Miocic, för det är väl det närmaste han har varit och plockat bälte här den senaste tiden. Och det var 2016 i september. Då vart han då, alltså han var väldigt, han var nära på att strypa ut Miocic, var det inte så? Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, men han blev i alla fall utslagen i slutet på första ronden, så var det var en knockout. Sen vann han mot Mark Hunt, avslutade honom i tredje ronden. Han vann mot Werdum i tredje ronden, förlorade mot Ngannou. Och det är ju den helt otroliga highlighten där det nästan är fascinerande att huvudet faktiskt är kvar på axlarna på honom. Sen förlorade han brutalt mot Curtis Blaydes. Sen vinner han mot Sergej Pavlovich, Alexey Oleinik. Förlorar mot Jairzinho, vilket också var så att han ägde ju den matchen. Det var verkligen han ägde den matchen med Jairzinho med 4 sekunder kvar, spräcker läppen och får Alistair Overeem att se ut som Jokern i Dark Knight. Sen vinner han mot Walt Harris, ser fantastiskt ut. Jag trodde han skulle förlora den matchen, och senast vann han mot Augusto Sakai 26 sekunder in i den sista ronden. Och nu står han då mot Drago, även kallad Alexander Volkov, som har 32 stycken vinster. 21 kommer via knockout. Hans senaste vinst är mot Walt Harris. Dessförinnan förlorade han ett domslut mot Curtis Blaydes.
Alltså svår match och säger vi så här, försöka ta fram en vinnare. Jag tycker att Overeem, som jag sa, är ojämn. Han har ju den där glasiga hakan, så man vet ju att så här, blir han träffad hårt så kan det ta slut. Men samtidigt så kan han också driva på och vara den som levererar knockouts. Och vi kan väl säga så här, att jag tror att den här matchen kommer utspela stående. Där Overeem ska ha, på pappret i alla fall, den längre erfarenheten och ser vi, den tekniska överlägsenheten i att läsa en stående fight bättre. Men Volkov är ingen duvunge heller. Han är också väldigt, väldigt duktig just i den stående fightingen. Så jag vet inte, det är en klurig match här. Overeem har ju sin giljotin han kan hota med, men den har vi inte sett på flera år att den har suttit. Men jag tror nog att Overeem tyvärr inte kommer lyckas vinna den här matchen. Och varför jag tror det är att han är lite för långsam att komma till träff. Och Volkov är byggd lite mera lean i sin muscle mass och... säger vi, Overeem har ganska stora rörelser. Jag tror det är mycket här, men jag säger så här, jag tror att Overeems, säger vi, lösningen att han ska vinna matchen är low kicks och knän. Han ska inte boxas med Volkov, för där tror jag det går lite för långsamt, och Volkov kan träffa han med kontringar och han är lite slickare på händerna. Men Overeem har sparkarna, han har knäna, och det är där han ska försöka, säger vi, styra Volkov med för att få hem det här.
Intressant.
Ja, jag tror han ska undvika the hands, handfighting här. För då kan det, då den där hakan får en träff, och det vet vi, det räcker med en, och då ligger han där och sover. Så.
Ja, så jag är lite kluven i den här matchen. Jag har ingen, jag är inte 100, jag känner inte så här 100 vem som kommer vinna eller vem som kommer förlora. Jag kan köpa precis alla argument som du har dragit upp här. Och det är just det som är frågetecken med Alistair. Det är lite den här, det är hakan. Ibland, och det är det som är det luriga också på ett sätt, det är att när han möter vissa fighters så har jag då tänkt, men mot Walt Harris till exempel, han blir prickad och så kommer han torska. Och så ser han helt plötsligt bättre ut än någonsin. Det är det som är det konstiga, och det kan man inte säga om man till exempel drar en parallell mellan Junior Dos Santos. Där är det ju, blir han prickad så är det klart, men helt plötsligt ser vi Alistair ändå ta vissa smällar, att han kan ta dem. Så det är som att han är glasig vissa gånger, men
andra...
verkligen. Och det är någonting de här två har gemensamt, tror jag, att båda har torskat en match väldigt sent i sista ronden också. Så det är en tuff nöt att knäcka. Jag vet inte. Det är 50-50 för mig.
Det är precis, men det är två stora heavyweights som kommer slugga här. Men jag ser ändå fortfarande att Overeem bör använda, som han gjorde sist mot, var det mot Harris? då han
ja, det var näst sist då.
Ja, näst sist då. Nej, men han använde liksom, man såg att han var en erfaren, han använde mycket sparkar liksom, stressade inte på fighten. Och det är där Overeem är bra, när han inte stressar, för det blir ofta när han kliver på och blir lite vild så går det inte som han vill. Mm. Utan håller han det väldigt lugnt, väldigt liksom metodiskt och visar att han är den mer rutinerade fighten, har fightats i, vad sa vi, 22 år. Ja. Använd varenda lilla sekund av den erfarenheten i den här fighten, så tror jag han har möjlighet att vinna. Volkov ska göra vad Volkov alltid gör och bara vara där och fightas och vara ryss liksom, och vara lite snabbare på träffarna än vad Overeem är. För Overeem har lite fortfarande för mycket muskler. Och mycket muskler, visst, det skapar mycket kraft, men det tar tid att få momentum i de här musklerna. Och där är Volkov mycket snabbare.
Tror du att en vinst här kan leda till eventuell titelchans? Det är mycket som, ja, det är många faktorer just nu i tungvikten, men jag känner ändå att frågan behöver komma.
Alltså, ut. Skulle säga så här, jag tror att de är kanske en match till ifrån titelfight. Någon av de här, om det nu blir att de vinner på ett avslut. Vinner någon på decision, så tror jag det är 2-3 matcher från titelfight liksom. Men jag tror att skulle till exempel Overeem och knocka Volkov här, eller vice versa, i de tidiga ronderna, så kan det vara en match till för att sen få gå om bältet. Men jag tror inte att vinnare i den här matchen är en klar contender liksom.
För vi har ju då Alexander Volkov rankad 6a, Overeem är 5a och resterande ranking ser ut så: Derek Lewis 4, Jair Cinho, Curtis Blaydes, Francis Ngannou 1a. Och den har ju nu då blivit utsatt, yes, att Francis Ngannou och Stipe Miocic ska mötas ganska så snart. Sen har vi då John Jones som en joker i leken, om han får en titelmöjlighet direkt eller hur de vill sätta upp det. Det återstår väl att se. Men ja, alltså,
jag vill... Tungvikten är gles,
det är ju det. Ja, det kan ju gå superfort där. Alltså, vi har ju fighters till exempel som... Ja, nu hittade jag ingen bara för det. Jag ville dra någon som var högt upp. Men Cyril Gane till exempel flyger upp. Mm. Han går ju också match snart.
Precis.
Så vi får se. Det kan gå väldigt snabbt. Och...
Jag tycker ändå det är en kul match. Alltså, det är, ja, så här, jag kommer kolla på den, absolut. Kanske inte live, men jag vill se den. Det blir underhållande. Det är två... Alltså, vad säger vi? Två stora killar som gillar att fightas och som kommer fightas. Och Overeem är Overeem. Jag tycker alltid man ska titta när han fightas.
Jo, det var lite det jag ville komma till också. Det är ändå Overeem är en sån... Jag vill se han få den här sista chansen. Förutsatt att han vinner, såklart. Inte att han bara ska få en chans även om han förlorar. Men till exempel så han bara helt plötsligt springer igenom Volkov. Så det, så här, det hade ju varit kul att se han få den här sista möjligheten.
Jag håller med dig. Men frågan är vem som står där på tronen.
Ja, alltså jag har ju svårt så här. Jag har svårt att se idag Alistair Overeem vinna mot vare sig Ngannou eller Miocic. Jag har väldigt svårt att se det. Men det hade ändå varit fint på något sätt. Antingen så vinner han eller så förlorar han, men han får chans att lägga handskarna i buren och han har ändå gjort the last run. Och så blir det avslutande kapitlet på Dream på YouTube här. Precis. Han gav inte upp. 22 Nej. Years in the game. Och han fortsatte.
En målmedveten man.
Ja. Och med de orden inser jag ju att jag helt plötsligt är rätt partisk här till Alistair Overeem. Att jag gärna ser honom vinna. Volkov kan fortsätta fightas. Men för Overeem så känner jag att det här är nog den sista versen.
Ja.
Det är nu crescendot ska upp här.
Men nu det gäller, för jag tänker vi en förlust här.
Men då blir det svårt.
Då blir det väldigt svårt, ja, för en last round. Så egentligen, ja, är ju den här matchen lite avgörande då. Att så här, okay, din last round, det betyder att okej, okay, ta runnet ett litet pitstop, så tar det stopp. Det är inte att du fortsätter.
Nej.
Men det är Overeem.
Ja.
Never say never. Skulle inte förvåna mig om han fightas tills han är 50 heller.
Ja, det verkar inte finnas något att ge upp där i honom direkt.
Nej.
Sen vet vi att han tjänar ju, exakt, sjukt bra pengar på sitt kontrakt. Han, precis, har ju ett helt fantastiskt kontrakt tydligen. Och drar in jävligt mycket pengar. Och han är aktiv. Det måste man ju verkligen ge honom. Alltså, det är, yes, någonting jag verkligen vill lyfta, som vi har lyft många gånger. Aktivitet, eller står över med tungviktare. Blir knockad hejvilt ibland och knockar hejvilt andra gånger. Men han är där och kan fightas och kan göra sina fighter per år. Jag ska ta en titt på hur många matcher han... Han gick förra året. Jag vill säga att det är... Ja, men det var två. Precis. Han gick i maj, han gick i september. 2019 gick han två. 2018 gick han två. 2017 gick han tre. Det är aktivitet på honom ändå. Och då får jag mig ändå titta vilka tungviktare. Det är tufft. Skadorna kan sättas ordentligt där.
Verkligen.
Vi hoppar ner en jädra massa viktklasser. Corey Sandhagen ska ta sig an för detta mästaren i Frankie Edgar. Corey Sandhagen var en kille som jag trodde skulle ta titeln. Jag var rätt övertygad om det, och när han mötte Aljamain Sterling så tänkte jag, wow, nu kommer vi få se en helt fantastisk match. Och jag var relativt övertygad om att Sandhagen skulle vinna. Och vad ska man säga? Aljamain Sterling briljerade i den matchen, och den var slut på 1 minut 28 sekunder. En nedtagning. Ja, sen var det en rear naked choke, och Corey Sandhagen, han förlorade. Men efter det mötte han Marlon Moraes, avslutar honom i rond 2. Och det var i oktober. Nu står han framför Frankie Edgar. Frankie Edgar är ju killen som har hållit titeln. Han är 39 år, han fyller 40 i oktober. Född 81, 24 vinster, 13 stycken via domslut, och det är ju så han vinner majoriteten av sina matcher. Han är, eller har, ska jag istället säga, varit otroligt svår att avsluta. Men han har på senaste tiden då åkt på 2 stycken avslut via TKO. Resten av förlusterna, de kommer via decision. De som avslutar honom är Brian Ortega samt Korean Zombie, och båda de förlusterna kommer i den första ronden. Och ja, alltså, jag vill verkligen säga att Corey Sandhagen vinner den här. Det är bara en känsla jag har inom mig. Jag har, alltså, Frank Edgar har varit där, han har fått sitt. Det känns som att han är lite fast i det här med att få tillbaka det som en gång var han. Men problemet är att MMA är inte det det en gång var. Även om Frank Edgar ser väldigt bra ut i vissa matcher, så tycker jag ändå att den nya generationen, typ Sandhagen, typ Sterling och Brian Ortega och de här, de är för bra för Frank Edgar, och Frank Edgar är ibland också för liten för de här motståndarna.
Alltså, en gång i tiden var ju Frank Edgar, säger vi, alltså, ostoppbar i princip. Snabb, och den som satte ihop allt, säger vi, brottning med händer och hela tiden röra på sig. Och det har ju liksom, nu har ju alla anammat det här. Och det känns som att han eftersläpar lite kvar i ett game som har förändrats. Som du säger, han är den enda ungefär från sin generation som fortfarande fightas i de här lägre viktklasserna. Men han har ju också rutin. Rutin, rutin, rutin. Men jag tror också, som du säger, att Sandhagen är lite för mycket nya skolan. Lite yngre, lite hungrigare. Och kommer ha ett litet övertag. Men Edgar har den här rutinen och vet hur man vinner ronder och matcher. Men han har inte varit samma Frank Edgar sen de här avsluten de senaste åren. Och vi har ju alltid surrat här att vi tycker att han ska retire. Man vill inte se han bli knockad igen. Så jag tror att den här matchen är väldigt, väldigt viktig för Edgar här. Att skulle det vara en förlust här, så tror jag han väl, alltså, någonstans måste han få insikt i att så här, det kanske är dags nu. Jag kommer inte nå toppen, utan kanske göra någon match med någon som är från hans era, om det finns kvar någon sån här gammal, säger vi, rivalitet. Men
han och Gray Maynard igen.
Exakt.
Men Maynard, det är han kvar ju.
Jag tror han kanske är under kontrakt fortfarande. Det är något sånt där. Nej, men det känns ju som att Edgar, säger vi, alltså, han har ju konditionen som i alla fall ska göra att han orkar hela den här matchen. Jag tror snarare att det handlar om killer instinkten. Finns den där att gå på avslut, eller kommer han försöka coasta hela matchen? Och där tror jag Sandhagen har lite mer instinkt att avsluta matchen. Och jag skulle nog lägga favör på Sandhagen faktiskt i den här matchen.
Jag gör det med. Frank Edgar är idag rankad 4. Corey Sandhagen är rankad 2. Aljamain Sterling ska ju möta Piotr Jan väldigt, väldigt snart. Vi har Cody Garbrandt här som är rankad 3.
Och Frankie Edgar är äldre än mig till och med.
Ja, alltså, det är lite det man säger. It's a young man's game. Och det är alltså tyvärr, Frankie Edgar är inte the young man längre. Och precis allt det du har sagt också, att det som en gång var hans stora styrka, det är någonting som alla idag kan. Men han är lurig.
Jag tror han har ju mycket erfarenhet, det är ju det.
Verkligen.
Han har mött allt och alla. Och se här när han gick sin debut 2005. Så det är också många, många års aktivitet i fighting. Och han har ju mött alla under de här erorna i de här viktklasserna, från, säger vi, BJ Penn och liksom framåt. Så det är, han har ju erfarenheten, men samtidigt är han ju väldigt sliten också. Men det blir ett intressant test här för honom. Att säga, okej, ska du vara kvar och fightas på UFC och försöka då klättra och det här, då ska du i så fall kunna vinna över Corey Sandhagen. Annars så är det dags att kanske se över, kanske gå till någon annan organisation där du fortfarande har value för ditt namn, för vem du en gång har varit. Men säger vi, konkurrensen är lite för hård kanske i UFC om du inte klarar dig förbi Corey.
Jag har nog, alltså, jag undrar till och med.
Fast med det sagt så gjorde jag ändå en bra match mot Pedro Munhoz.
Mm. Absolut.
Senast liksom, och det var ju ändå game, men samtidigt åt han väldigt mycket stryk i den matchen,
ja,
också.
Ja, och de är samma storlek.
Yes.
Det är där jag tror att där har ibland Frank Edgar en viss fördel när han hamnar med dem som är exakt samma size, men det blir svårt nu när han möter de här yngre fighters som är längre.
Och sen Sandhagen har ju mycket vapen också. Han är liksom väldigt,
han är väldigt lång i sin viktklass.
Precis, och han har väldigt många olika verktyg. Han har visat sig vara väldigt kreativ stående, samtidigt som han har ett vast submissions game då han jagar avslut. Och det är en intressant match, och jag tycker Sandhagen, det är väl en ära för honom att en legend som Frank Edgar, och om han lyckas vinna, har det på sin, den skalpen liksom.
Tror du att han lägger handskarna på hyllan vid förlust?
Frankie, nej. Han känns inte som en sån. Han känns som en som också är lite som Overeem. Man kommer fighta så länge hans kropp tillåter det, och så länge han själv vill det, oavsett förlust eller vinst. Men jag tycker att vid förlust så borde han kanske gå till Bellator, eller jag vet inte. Det finns ju inte så många alternativ liksom. Om det är så att han vill fightas, fortfarande känna stålar på vem han en gång har varit. Men i UFC blir det svårt, just att han är så gammal. Och i UFC, det jag menar med det är att i de här lägre viktklasserna så toppar du när du är yngre och fejdar desto äldre du blir, men i de äldre viktklasserna så primar du desto äldre du blir, kan man säga. Och det är nog för att det är annorlunda energi som krävs för att vara i en lättare viktklass, då du slösar mycket energi, det är hela tiden upp och ner, medan sen heavyweight kan konservera sig mera. Det handlar om egentligen vem som får, ser vi, läser slagen och mer rutin, för du vet att det krävs ett för att avsluta. Men jag tycker att Edgar, det är lite deppigt, det är vemodigt här. Jag vill att han ska vinna, absolut, men samtidigt vill jag inte se han förlora på något grovt sätt. Eller säger du? Det är jobbigt. Varför måste de fightas alla de här?
Jag vill fortsätta spinna på en grej som du säger det, när du är inne på Prime, du var inne på Alistair Overeem, för det var exakt, jag satt verkligen och tänkte på det själv, att jag kan någonstans se möjligheten för Alistair Overeem att vinna ett bälte. Jag gör inte det alls för Frank Edgar.
Nej.
Men någonstans, även om jag inte tror, nu låter det jätteparadoxalt, även om jag inte tror att Alistair vinner bältet, så ser jag möjligheten för Alistair att kunna vinna den. Men Frank Edgar, jag ser inte möjligheten.
Nej.
Jag ser inte möjligheten. Han blev släkt av Zombie och Ortega. Båda är längre än honom. Folk som har räckvidden på honom idag kommer kunna pricka honom. Det är svårare för honom att gå in på dem. Corey Sandhagen tror jag till och med är längre än både Brian Ortega och Zombie. Det kommer bli ett problem för Edgar. Det kommer bli ett stort, stort problem.
Jag tror att fördelen här är väl att det är tre ronder bara, va? Och att han kan, om han fightas väldigt rutinmässigt, vinna en decision på det här.
Men tre ronder är väl inte en fördel till Edgar? Det känns som att Edgar har mer fördel när det är fler ronder.
Jo, eller men jag menar,
det kanske
jag menar
är för att man har aspekten, sett honom i så mycket femrondare.
Ja, men jag menar i aspekten att han vinner ronderna, att han vet vad som krävs. Och
men han får ju ofta stryk de första två, vinner de sista tre.
Det är den, men jag tänker så här, att han har väldigt bra toppkontroll när han väl får ner, och där han inte behöver göra mer än att matchen fortfarande fortgår, att domaren inte dömer upp dem. Nej, och det är där jag menar att han har rutinen, att lyckas han få ner Corey kommer jobba submissions. Jag tror ändå att Edgar är rätt vass på sin submissionförsvar, då han ändå kommer från Ricardo Almeida och Enzo Gracie i skolan, att han bara kan stala matchen. Så det kan bli en väldigt tråkig match också, men att Edgar tänker vinst, som den rutinerade äldre mannen han är, att så här, spela roll, jag vinner tre ronder, jag vinner matchen. Men det är en intressant match.
Men stora frågan här är allt det du säger. Hur stor chans tror du är att Edgar tar ner, men framförallt håller Corey Sandhagen på backen?
Det får vi se.
För där måste jag vara ärlig, jag ser inte det hända. Jag ser att han kan ta ner han, att arslet nuddar marken eller ryggen eller så, men sen tror jag att Sandhagen snabbt bum 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 förflyttar sig upp. Jag vet inte, jag blir bokstavligen chockad om Edgar vinner alltså.
Alltså vi får ju se så här, hur säger vi, Aljamain Sterling är ju från samma, hur säger vi, skola, Matt Serra, Ray Longo, det är alla Hans och Gracie, och här har vi en till, och jag tror att de har lite samarbetat lite, kanske gjort upp samma plan här mot Sandhagen som Sterling gjorde, men sen är de helt olika fighters.
Ja, väldigt.
Men det blir en intressant match, det är mycket intressanta matcher så här, ett frågetecken på i alla fall de här två matcherna hittills. Mm.
Nej, men definitivt. Vi rullar vidare på kortet. Vi har då Macy Chason som tar sig an Marianne Renault. Chason åkte på, eller har en enda förlust, det är Lina Länsberg som hon förlorade mot i Danmark, om jag inte säger helt fel här nu. Jag börjar snurra ihop om det var i Sverige eller Danmark. Jag var i alla fall där, jag såg den live. Men hon vann sen mot Shanna Young. Hon har totalt då 6 stycken matcher. Hon har vunnit 2 TKO, 2 sub och 2 stycken via decision. Vi har pratat mycket om ålder här på folk. Och här har vi då Marianne Renault. Som
känns som Dana haft en plan med det här kortet. Här, att vi matchar de äldsta på rostern. Mot
det är jätteroligt. Jag tänkte inte få det förrän nu. När jag sitter och tittar så här. Oj, herregud, alla. Hon är i alla fall 43. Hon fyller faktiskt 44 i år. Hon är född den 20 juni. Respekt. Hon har 9 stycken vinster, 5 TKO, 3 sub. En enda gång bara har hon vunnit på domslut. Men däremot har hon 6 stycken förluster, och det är alla via domslut. Det är ingen som har lyckats avsluta henne. Men här är då, vi får väl säga att Marianne Renault kommer att ha kniven mot strupen när hon går den här matchen. För hon har 3 stycken förluster. Kat Zingano, Jana Kunitskaya, Raquel Pennington. Mm. Det är de hon har. Alltså, Macy Chason tycker jag, när hon är duktig då är hon rätt bra. Samtidigt så vart hon ju satt inför ett tufft test mot Lina Länsberg. Jag tror att en hel del trodde väl att Macy skulle vinna mot Länsberg, men Länsberg var starkare. Hon utmusklade henne i alla positioner och plockade hem ett omslut. Jag vet inte. Jag är väldigt kluven till många av de här matcherna, förutom kanske då Corey Sandhagen är väl den som jag är mest övertygad om att han kommer vinna dem. Men här, alltså jag vet inte, det handlar väl om motivationen ska väl säga hos Marianne Renault. Alltså Macy Chason är ju fortfarande ung, att motivationen finns hos henne, det tvivlar ju inte en sekund på. Hon är 29 år gammal då. Fyller 30 i juli. Vad är dina tankar om matchen?
Alltså jag går på med, alltså som jag sa, det känns som att de har haft en lite sån tanke med hela det här kortet. Jag kollar vidare här på prelims också, att det är de som är på, säger vi, det här vi har väntat på, de 60 fighterserna som ska klippas, att de får sin sista chans här och visa sig värdiga ut UFC-kontrakt. Och jag tror att den yngre kvinnan här kommer vara den som tar hem den här matchen, med den motiveringen som du säger, att det finns en annan hunger, en annan motivation, att du vill bli champ, eller liksom, du har precis börjat fightas kan man ju säga. Och när du är 43 och är UFC, jag tror det finns lite andra prioriteringar utanför buren som kanske är lite viktigare än att liksom, jag dedikerar mig alltid att dö här inne, utan så jag skulle faktiskt ge, säger vi, the chip till Macy här.
Jag kan inte mer än hålla med. Det är väl min tanke där också. Jag tycker väl inte att Marianne Renault har briljerat i sina senaste matcher. Macy Chason överlag brukar vara väldigt stark i sina matcher. Det brukar vara en tydlig grej med just Macy, att det finns en styrka hos henne. Men det handlar som sagt om motivation. Jag tror att det är det kommer ner till. Alexander Pantoja och Manuel Cape.
Den här matchen är intressant. Jag har ju väntat på att se Manuel Cape debutera i UFC. Han är Rysins flugviktschampion. Men han har inte gått match på över ett år här.
Jag tror att det är 1 december senast.
Han var ju, säger vi, replacement till titelmatchen mot Moreno och Figueiredo, så var ju han, om någon hade skadat sig skulle han ha hoppat in, men ingen skadade sig så han fick vänta. Och nu får han möta en väldigt jobbig fighter i Alexander Pantoja, som är väldigt, hur säger vi, underskattad. Och Manuel Cape skulle jag säga har tryck i händerna, tryck i sparkarna, inte bra brottning alls. Som han var i Japan i alla fall. Det var inte där han var dominant, utan han gillar, säger vi, en brawl där han har övertaget i att han är snabb och har mycket klipp i händerna. Pantoja har ju gjort bra matcher i UFC. inte alltid kommit ut vinnare som vinnaren, men han har ska ta fram här bland annat. Det var det jag tyckte var intressant, vilka han har mött och hur det har gått i de matcherna. Han har ju gått tiden ut mot Askar Askarov.
Ja.
Det säger sig
och
själv.
Och det var hans senaste match också, viktigt att tillägga.
Han gick tiden ut mot Davison Figueiredo. Det säger också väldigt mycket när man möter en avslutningsmaskin som Figueiredo. Han har en vinst över Mats Schnell som vann nu senast.
Ja.
Precis, och också är väldigt bra. Så jag tror att övertaget här är faktiskt för Pantoja. Manuel Kappe kommer få en tuff debut i UFC. Och speciellt också eftersom det har gått ett helt år från att han fightade senast. Då Pantoja ändå varit aktiv i somras. Så jag tror nog att Pantoja tar hem där. Jag ser inte att Manuel Kappe kan vinna det förutom på att en tidig knockout, liksom att han är lite mer explosiv.
Det är alltid intressant när det kommer den här typen av debutanter som Manuel Kappe, som har mycket hype ifrån en annan organisation som majoriteten inte följer. Mm. Och det blir alltid den här, men vem är det här? Och helt plötsligt blomstrar. Jag tänker lite på Mason Jones där, men fast han förlorade, alltså, wow, vilken match. Jag tror att ingen har missat de två. Jag vill säga att det är en match till på huvudkortet, så vi går igenom den lite snabbt också innan vi avrundar dagen. Och det är Andrew Ewell som tar sig an Cody Stamann. Andrew Ewell har 17 vinster, 7 TKO, 4 sub, förlorat 6, en via TKO och 3 via submission. Han kliver in med 2 stycken vinster i ryggen mot Jonathan Martinez och Erwin Rivera. Vad gäller Cody Stamann, som är ett litet kraftpaket, älskar att brottas där inne. Han har 19 vinster, 6 TKO, 2 sub och har vunnit 11 via domslut. Hans förluster är en via submission och 2 via domslut och förlorade då senast mot Jimmy Rivera. Så han har en förlust i ryggen. Vann mot Brian Kelleher måste jag bara tillägga, och där vet jag att det var någon, kanske till och med var hans pappa som hade gått bort, det var någon familjemedlem som hade gått bort. Det var en väldigt tuff comeback för honom, mycket, mycket känslor efter den vinsten. Alltså, intressant att se honom igen. Stamanns taktik är ju alltid, det är ju utnyttja brottningen.
Exakt. Stamann borde ta hem det här, om man säger så. Jag har en annan grej här. Jag ser på prelims här, det är en match som jag undrar varför den är på prelims. Men det är ju sista prelims-matchen. Men det är ju Michael Johnson mot Clay Guida. Som jag sa igen, en äldre mannen. Båda här känns ju mycket, alltså, äldre, men Clay Guida är ju en betydligt äldre, om man säger så. Jag tror som jag sa, de här 60 namnen ska klippas och här får folk sina sista chanser att visa sig värdig ett UFC-kontrakt. Och jag tror att både Michael Johnson och Clay Guida vid tråkig vinst, alltså en poängvinst, eller vid tråkig match eller mycket här, så klipps båda kontrakten. Det gäller att imponera här, så det är kniven mot strupen på väldigt många på det här kortet. Att du ska vinna impressive, så att de väljer att, vet du vad, din pånytt född Michael Johnson eller pånytt född Clay Guida, vi förlänger ditt kontrakt. Eller så blir det chop chop.
Nej, men det är intressant. Huvudkortet börjar klockan 02 på, får säga, lördag natten till söndag. Så det är bara att kolla in. Prelims vet jag inte vilken tid det börjar, men jag vet att jag kommer att hålla koll på dem. Ta en titt på det. Jag lär gå live på Instagram, så om ni vill vara med på lite uppsnack inför den här galan, joina mig på Instagram @paulervaja. Och glöm inte att följa på Twitter,
Sabsaba Real 1, Real 1.
Där har vi det. Det är veckans avsnitt, gott folk. Och för er som följer oss på Patreon, det kommer komma ett till avsnitt under den här veckan. Om det är onsdag eller torsdag, ja, det återstår väl att se.
En surprise.
Men vi kommer att börja spela in det nu. Och kom ihåg, följ oss verkligen på sociala medierna och kolla in. Om det blir så att det inte dyker upp ett avsnitt vid någon instans eller vad det är, så kolla in våra sociala medier.
För då sitter ni där och undrar, men vad hände? Och då skulle ni tänkt, de sa ju att jag skulle ha följt dem på sociala medier.
Exakt.
Det är därför jag inte hänger med.
Exakt. Och återigen, ni anar inte hur mycket grejer som är på G. Jag vill bara basnera ut allting, men vi gör det först när allting är spikat och 100% klart. Jag kan säga att ni kommer att bli mer än nöjda. Och det vill vi verkligen ge ett extra stort tack till er som har stöttat oss på Patreon. För jag kan helt ärligt säga att den motivationen vi har fått av er som har backat oss, ni anar inte vilken pepp vi har fått av att ni har klivit in och stöttat oss på Patreon. Så tack så jättemycket. Och vill ni stötta oss på Patreon, Det är bara att hoppa in och joina. Yes. Tack för den här gången.
Peace out.